Hej och välkomna till AI Sweden podcast som idag spelar in på Vitalis 2024, den stora vårdmässan och vårdkonferensen i Göteborg. Så därför är det lite konferenssål i bakgrunden. Jag står här tillsammans med Maria Wikingsson och Johan Åhlén. Maria, presentera dig själv för våra lyssnare.
Jag är avdelningschef på dataanalysavdelningen på Västra Götalandsregionen.
Och Johan?
Jag är chefsarkitekt och chief data officer på Region Skåne.
Och ni har precis gått av scenen här. Ni har varit uppe tillsammans med min kollega Conny Svensson och berättat om det arbetet som ni tillsammans med oss på AI Sweden gör sedan ett år tillbaka inom en undrande rubrik som kallas för systematiskt införande av artificiell intelligens. Johan, kan du börja berätta lite kort, vad handlar projektet som helhet om?
Projektet kan man säga, det handlar om att vi ska implementera, införa AI på ett systematiskt sätt i Region Skåne med lärdomar från hur andra har jobbat och att, ja, att vi gör detta då i samarbete med bland annat Västra Götalands regioner, som att vi är två regioner som är på ungefär samma nivå mognadsmässigt inom AI.
Maria, varför är systematiskt införande av AI viktigt och hur skiljer det sig mot det osystematiska?
Jag tycker det är jätteviktigt att det är just systematiskt, att det inte blir ett antal proof of concepts och så blir det ingenting mer, utan vi vill ju få in AI i hela verksamheten så att vi verkligen kan dra nytta av det verktyget, som det kraftfulla verktyget som det är.
När ni har stått uppe på scenen här så har vi pratat om en mognadstrappa för artificiell intelligens där man går från att vara nybörjare och i förlängningen på steg 5 är en shaper. Någon som verkligen utforskar och formar användning av artificiell intelligens. Vilken nivå befinner sig Region Skåne och VGR på just nu?
Vi har ju sagt att vi är någonstans mellan nivå 2 och 3. Jag kommer inte ihåg exakt vad de heter. Men det är ju någonstans att gå från att göra proof of concepts och testat på AI och att man faktiskt inför någonting i produktion. Och vi har ju sagt på 3 år så vill vi vara en utövare.
Och ta er till och med till det som kallas för professionell.
Vi har samma plan. Jag skulle säga att vi är mognadsmässigt ungefär på samma nivå som Västra Götalandsregionen idag. Och vi har samma ambition inom 2 år att nå professionell nivå.
Och det här att ni placerar in er själva på de här olika nivåerna i den här femstegiga trappan. Det beror på att ni har gjort en mognadsmätning för att ta tempen på var någonstans befinner ni er i relation till er AI-mognad just nu. Johan, berätta, hur går den här mognadsmätningen till?
Ja, den mognadsmätningen går till så att en enkät med en otrolig mängd olika frågor skickas ut till lite olika målgrupper inom organisationen. Jag tror vi hade någonstans runt 100 personer som deltog i den här enkäten. Och det är då ett sätt att mäta hur långt man har kommit ur lite olika perspektiv. Och det är ju lätt att man tänker AI, så tänker man teknik och data och sånt. Men AI, det krävs ju så mycket mer, och det är en av de viktiga sakerna i den här, att man den här mäter liksom på bredden.
För du konstaterade det, att den mäter ju i ett antal olika dimensioner. Det är data och teknik igen, men det är organisation och det är ett antal mer mjuka värden som man kanske normalt sett inte förknippar med artificiell intelligens överhuvudtaget.
Nej, precis. Och jag kan säga att den här mätningen, den är väldigt pedagogisk och bra för att den liksom synliggör de delar som man kanske inte är medveten om att man saknar i sin organisation. För att det är lätt att man har liksom missat just de här mjuka delarna, för att införa AI, det handlar väldigt mycket om mjuka frågor i organisationen.
Ja, för du sa det när du stod uppe på scenen, att en av de slutsatserna som ni kunde dra utav just den här mätningsdelen, för sen följer en workshop som vi ska prata om också, men i mätningsdelen att ni har en ojämn mognad. När ni är mer mogna inom data och teknik och mindre mogna inom de andra områdena, varför är den insikten viktig att få?
Den är ju viktig för att man ska veta vad man ska jobba vidare med, och det var också väldigt intressant att se de svar som vi fick på den här enkäten som kom in, att vi hade ganska olika uppfattning i organisationen var vi befann oss någonstans, och det är ju jättebra att kunna diskutera vidare med då, för bara det är ju en form av resultat egentligen på den här mognadsmätningen.
Därför de som svarar delas in efter yrkeskategori, avdelning och så vidare, så att man kan få en känsla för, är vi lika mogna? Var finns det olika och likheter mellan oss?
Precis, för det är ju ganska stor skillnad på de som svarar som tillhör IT jämfört med de som är vårdpersonal till exempel.
Och jag tänker också att det är viktigt att man använder tekniken där det verkligen behövs, så att det inte blir teknikdrivet, utan att man verkligen har ett case som gör nytta i verksamheten. Så därför är det också viktigt att se att man har en någorlunda jämn fördelning på den här mätningen.
Det här att använda AI verkligen kan göra nytta, det pratar vi mycket om, men hur kan mognadsmätningen hjälpa er i den strävan att inte använda teknik för teknikens skull utan hitta de rätta use casen? Kan du utveckla det?
Ja, dels kan man ju se baserat på undersökningen hur man ligger till i mätningen på de olika områdena. Men sen om vi då kommer in på den här workshopen efteråt, så var ju det ett sätt att knyta ihop hela verksamheten så att man knyter ihop analytikerna med de som jobbar med plattformen och verkligen ser hur man kan jobba bättre tillsammans.
Den här workshopen, den är egentligen det som är det viktiga i den här mognadsmätningen. Det har jag hört Conny säga många gånger och nu hörde jag er bekräfta det här på scenen. Varför det? Vad är det som händer i den här workshopen?
Ja, och som jag sa på scenen, så när vi fick ut frågorna, de är ju väldigt komplexa, så vi fick ju några svar som bara, det här är jättesvårt, jag vet inte ens hur jag ska svara. Men det är ju ett svar i sig, tänker jag.
Och sen då, när man har känt det här, att men, de här frågorna är för mig som individ är svåra att svara på. Hur hjälper det er från ett systemorganisationsperspektiv?
Precis, så vi var ju lite fundersamma när vi skulle ha den här workshopen. Men Conny pressade ju på, AI Sweden pressade på, så att vi hade ju workshopen. Och det var bland det bästa på hela undersökningen, tycker jag. Just att man får träffas i samma rum, man ser vilka kompetenser det finns. Och vi hade en person som kastade sig fram och sa, herregud, vi måste jobba mer tillsammans. Så att det har ju blivit att vi har ett tätare samarbete efter den.
Tätare samarbete med VGR kontra era leverantörer eller inom organisationen?
Inom organisationen. Mellan kompetenscentrum och AI, våran plattformsgrupp och mellan analytikerna som jobbar hos mig. Så att vi har fått en bättre helhet.
Hur känner du igen det här från Region Skåne som Maria berättade om hände i workshopen på VGR?
Jo, men jag skulle också säga att workshopen var den absolut värdefullaste delen. Och det var ju också de liksom diskussionerna som uppstod där när personer som aldrig tidigare pratat om AI med varandra inom organisationen faktiskt satt i samma rum och vi workshoppade igenom de här resultaten. Och framförallt var det jättespännande då att vi hade olika uppfattningar om saker och ting. Och det ledde också till vilka är de viktigaste sakerna för oss att ta oss framåt här. Och det kan man säga, det viktigaste resultatet skulle jag säga, det var att vi kom igång med vårt AI-strategiarbete.
Jag skulle vilja höra mer om AI-strategin, men först det du började svaret med, nämligen att det viktigaste som kom ut av det här var just att ni märkte att ni tänker olika, ser olika, har olika mognadsgrad. Varför lyfter du fram det som det viktigaste resultatet av den här workshopen?
Ja. Därför att det är så viktigt att AI kan inte bara drivas från IT eller så, utan man måste hjälpas åt i detta tillsammans, både verksamhet och teknik och olika kompetenser. Där såg vi ju liksom någonstans att vi har kommit olika långt i vart vi befinner oss någonstans och vi måste jobba mer tillsammans, kan man säga.
Och så då den här AI-strategin som blir resultatet av den här. Hur kom ni till den slutsatsen och varför är ett sånt dokument viktigt?
Man kan säga att själva dokumentet är nog egentligen inte det viktigaste.
Okay,
utan det är egentligen själva arbetet med att ta fram en AI-strategi. Men trots allt är det så här att det finns undersökningar som visar att de som får ut mest värde av AI, det är de som har en tydlig AI-strategi och tydlig AI-vision. Alltså att de vet vad de vill med sin satsning på AI. För man gör ju inte AI bara för AIs skull, utan det måste ju hakas upp någonstans på vad det är de liksom målen med vår verksamhet. Vad är det vi ska göra? Och en otroligt annan viktig del i detta, det är ju förankringsarbetet. Och jag sa det att när vår AI-strategi är klubbad och fastställd och klar, så vi delar gärna med oss av den. Men det är ingen idé att göra copy-paste på någon annans AI-strategi, för då missar man en otroligt viktig del. Och det är det här liksom engagemanget, arbetet med att ta fram. För att om vi skulle, låt säga att inom IT hade tagit fram en AI-strategi som vi sen la fram, hur lätt hade det varit att få med sig de andra på den sen? Nej, det hade ju inte gått, utan genom att man då hjälps åt och jobbar brett tillsammans, så dels innehållsmässigt naturligtvis, men också att alla känner sig delaktiga och intresserade av det här.
Men det låter som att det du säger, Johan, är att genom att mognadsmätningen är uppbyggd så att olika avdelningar svarar på frågor, och då är det inte bara de som jobbar med AI, utan det är de som ska liksom jobba ute i era olika verksamheter och står för den samhällsservice som regionen ska stå för, som då är behovsägarna där AI ska göra skillnad. Det blir en viktig del i det här mognadsmätning och workshop-arbetet.
Ja, precis, och de måste ju vara med från början och de måste vara med i själva AI-strategiarbetet också.
Maria, känner du igen resonemangen, erfarenheterna?
Ja, vi har ju en dataanalysstrategi hos oss. Och nu har ledningen, vi har en klok ledning tycker jag, både politiken har sagt att vi ska jobba med AI, det är ett av våra mål, att vi ska använda det för att, den utmaning vi har framåt med, vi kommer ju ha färre i arbetsför ålder och fler äldre. Så att det är ju ett steg. Och vi har också fått ett uppdrag att ta fram en mer detaljerad AI-strategi.
I det svaret så är du inne på två av de sakerna som jag skrev ner att jag ville fråga dig om nu. Mm. Och det första är, du nämner ledningen. Du hade en bild från ett styrelsebord och så säger du att den här bilden är jag stolt över.
Ja.
Nu är vi ett ljudmedium, men beskriv bilden och berätta varför den var viktig och du känner stolthet över den.
Bilden beskriver högsta ledningen inom VGR. Nästan alla direktörerna är i rummet och vi har fått ett uppdrag att vi ska ta fram en strategi och, för VGR inom AI-området. Och just att det finns en sån enighet i rummet, att det finns ingen fråga om det här ska vi göra eller det här ska vi inte göra, utan det, vi ska göra det med de resurserna vi har på allra bästa sätt.
Men på den nivån,
ja.
Hur går diskussionerna om artificiell intelligens och VGRs verksamhet kring ett sånt konferensbord? Vad är det man pratar om i en ledningsgrupp på en region i relation till det här ska vi göra och det här kan vi använda AI till?
Ja, det man pratar om är ju vilka förmågor vi har idag och hur vi använder dem och hur vi faktiskt vill utvecklas framåt. Så vi har ju fått ett uppdrag att arbeta fram några områden där vi ser att det är extra viktigt att ta kliv.
Mm. Och vilka områden är det?
Ja, vi har ju inte haft den. Vi håller på att jobba med
den. Ni håller på att jobba med den. Den andra bilden som du visade och som jag också hade tänkt prata med dig om och som för att liksom börja flytta in diskussionen också till varför bryr sig regioner om artificiell intelligens överhuvudtaget. Du hade en bild som du kallar för krokodilbilden, vilket jag tycker var ett helt fantastiskt namn också. Nu behöver du beskriva igen, vad visar krokodilbilden?
Ja, krokodilbilden visar gapet mellan hur många äldre vi får i vårat samhälle. Och det är ju fantastiskt att folk blir äldre. Så jag menar, man får behålla sina föräldrar längre och sådär. Men det gör också att det blir många, många fler äldre och vi har väldigt få som barn som föds. Så det innebär att vi kommer att ha ett gap då, det här krokodilgapet mellan det behovet som finns, omvårdnadsbehovet som kommer att finnas och de som faktiskt kan utföra jobbet. Så att vi kommer att behöva göra 125% med 75% av de medarbetarna vi har idag. Och då, för mig är det viktigt att man ändå försöker föreställa sig vad det skulle innebära och att det här kan ändå vara en lösning. Och man kan ju också säga att om vi skulle ta alla som går ur gymnasiet och högskolan och låta dem jobba i offentlig sektor så skulle det inte räcka med det sättet som vi jobbar idag.
För att prata marknadsperspektiv då, alltså en ökad efterfrågan och ett minskat utbud på något sätt här. Och artificiell intelligens in som ett verktyg här.
Ja, precis. Så det gäller att vi gör rätt saker, använder mänskliga resurser till där vi behövs allra bäst.
Ni visar också båda två bilder här på liksom så här bredden i vad en region håller på med. Det är sjukvård, det är kollektivtrafik, det är opera, det är massa saker. Hur jobbar ni och era kollegor med att hitta de här, Johan om du får börja, de rätt användningsfallen så att man springer på rätt hästar här i början?
Ja, och det är ju en del i vårt liksom AI-strategiarbete. Men jag ska säga först att alltså vi har ju precis samma krokodil i Skåne också. Alltså vi står inför precis samma utmaning. Och tittar vi på AI så alltså det är ju inte ofta som det sker en så stor samhällelig förändring som med AI. Alltså jag minns ju när vi fick internet på 90-talet. Det kan man säga, det var en rejäl förändring. Och det med AI, det är ju en förändring som är i samma klass egentligen som när internet kom. Mm. Och tittar vi på sjukvården framförallt då så är det ju en verksamhet, ska vi klara den i huvud taget så då måste vi ställa om till nya arbetssätt. Men sen har vi som du säger, vi har ju andra verksamheter också. Vi har ju kollektivtrafik, vi har kultur och så vidare. Och vi har ju tittat brett inom Region Skåne. Så vår AI-strategi det är ju inte bara för vården utan det är för hela regionens verksamhet. Och hur ska man då prioritera detta? Ja, det är en av de här frågorna som vi stöter och blöter i det här arbetet. Där är det så otroligt viktigt att man då sitter tillsammans och diskuterar detta. Och vi har ju liksom inte klubbat den här än så jag kan inte säga exakt så här har vi löst det. Men det handlar ju om en liksom kombination av vilken nytta det skapar, vilken realiserbarhet det är. Alltså hur möjligheten att genomföra det hela, hur stora är risker och etiska aspekter och juridiska aspekter och så vidare i kombination.
Och vi har ju sneglat en del på DIGs utredning där man har sagt att vi skulle kunna spara 140 miljarder i offentlig sektor om vi använder AI på ett annat sätt. Och den är ju ändå några år gammal så att vi tänker att det är ännu mera. där pekar man ju ut två stycken områden. Det ena är ju mot sjukvården där man kan göra, gå igenom bilder snabbare till exempel. Men de pekar också ut det administrativa området där man kan förenkla. Så vi tänker att det är de två områdena.
Johan, du säger att ni har inte klubbat någonting än. Men jag skulle vilja kroka tillbaka till en av de bilderna som min kollega Conny visade här uppe. Som handlar just om det här systematiska arbetssättet. Att ofta så börjar man någonstans testa. Och där fastnar ganska många organisationer. Sen så gör man den här skattningen. Det är den här mognadsmätningen. Sen börjar man drömma. Sen planerar man. Sen förändrar man. Sen skalar man. Men sen bör man också börja om och mäta igen. För att liksom så här, se till att de lärdomarna vi har gjort under det här arbetet, att vi fasar in dem. Alltså när du säger klubba, hur mycket hugget i sten kan ett sånt här AI-strategidokument vara eller tänk just nu? Och hur agila, hur förändringsbenägna behöver man vara?
Alltså vi sa ju så här när vi tar fram det, att vi vågar inte ha en längre tidshorisont än till 2027. Mm. Sen kommer saker och ting att hända. Det kommer hända mycket innan 2027 också. Så att det är klart att vi är beredda på revideringar och uppdateringar av den här. Så är det ju. Och just AI-området där händer saker och ting så otroligt snabbt. Så att, och även andra strategier behöver ju uppdateras löpande. Så att absolut så kan det hända att vi får göra vissa justeringar och uppdateringar nästa år i AI-strategin. Mm. Så, och det är vi beredda på. Men jag tror ändå att huvuddragen, vi tänker liksom återigen strategiskt, då är det långsiktigt du tänker. Och det, har du en strategi som bara håller ett år, då är det nog någonting som, då kanske inte var så strategisk inriktning på den.
Ja, just det. Kopplat till den här snabba förändringen, så var du också inne på det här att ska man använda artificiell intelligens idag, så behöver man i stor utsträckning klassas som det här early adopter. Mm. Organisationer, man pratar om det kanske framförallt om konsumentelektronik, att nu är man early adopter och så använder man liksom den senaste tekniken, men att här behöver man som organisation också bli en early adopter, samtidigt som att offentlig sektor och regioner är inte vana vid att befinna sig i den fasen. Vad, kan du utveckla resonemanget lite?
Ja, nej men precis, nej men vi är ju vana att invänta att någon annan har testat saker och ting först, och även om man är early adopter så kan man säga, då man är ändå inte allra först, en innovator så långt med allra första cykeln, och sen har vi laggards på slutet, och tyvärr kan vi ibland till och med ligga på laggardsnivå skulle jag säga i de här stora organisationerna, men ska du in inom AI-området idag, så då måste du lägga det antingen på innovatornivån, och där har du väldigt mycket oplöjd mark, så det är oerhört tufft. Lite enklare är att lägga sig på early adopter-nivå. Så att det är det som är vår ambitionsnivå nu till en början, och det är något vi skulle rekommendera andra att göra också. Då är det lite mer att man drar lärdomar att andra har fått införa och testa saker och ting först. För att trots allt så är det så att det finns, om man nu tittar internationellt, så finns det väldigt många att lära sig av runt om i världen. Och vårt fokus är på det vi kallar för vardagsnära AI, och det har just att göra med att vi hittar det som kan underlätta vardagen för medarbetare, för patienter och för invånare. Då är vi snarare mer åt early adopter än innovator-hållet som ska hitta på helt nya science fiction-saker. Det är inte där vi befinner oss.
Nej. Men lära utav andra och lära utav de bästa. Maria, du lyfte de här seminarierna, eller vad vi ska kalla det för, som AI Sweden har arrangerat ihop med kanadensiska Unity Health, ett sjukhus i Kanada som ligger väldigt långt fram i att använda AI, och som min kollega Peter Kurtzvelli har fått ihop ett nätverk, ett erfarenhetsutbyte med. Vad är det som har varit så värdefullt att få träffa och lyssna på och prata ihop med Unity Health?
Det som jag tycker är riktigt värdefullt med Unity Health är att de har gjort resan. De har fattat beslut, de är tydliga med hur de ser på världen och vad det är som har funkat och vad som inte har funkat. Så det finns väldigt mycket lärdomar när man lyssnar på hur de har jobbat, och de har ju också plus 50 modeller i drift om man säger. Så de ligger ju långt fram. Mm. Så jag tänker, här skulle man kunna göra ett hopp. Vi skulle kunna göra ett hopp. Vi behöver ju inte göra samma misstag, utan vi skulle kunna hoppa rakt in i flödet.
Har du hört några sådana saker som du kan peta på konkret, som att säga, det här misstaget eller det här kan vi göra ett hopp? För samtidigt säger Johan att det kan vara svårt att bara plocka från andra. Vad är det man kan plocka från andra, och vad behöver man liksom erfara på egen hand?
Om man då ska prata om att plocka från andra, så finns det ju väldigt mycket man har gjort även i Sverige. Så att något som vi gärna gör i offentlig sektor, det är att vi upprepar och testar någonting som någon annan redan har testat.
Och bygger vidare på det liksom. Ja,
precis, så det skulle vi kunna ta in. Men om man då går till Unity Health, så en sak som där jag lyssnade lite extra, det var hur de har byggt sin organisation. Att de verkligen har en produktionsorganisation. Det hade inte vi. Vi hade ingenstans där vi kunde lägga det som var färdigt så att det rullar i produktion. Så det håller vi på att bygga just nu. Så att man har en mottagare. Och något de pratar om också, det är ju det här med skillnaden på forskning och produktion, leverans. Att det inte är samma fokus. Det här gäller ju att tänka på vad man riktar in sig på. Jag tänker, här har vi ju Sahlgrenska där man jobbar mycket med proof of concept. Man ligger jättelångt fram och det finns mycket av det som vi kan använda rakt in i produktionen. Men det kanske inte är vi som gör den testningen då på dataanalys, utan vi jobbar jättetätt ihop.
Jag skulle vilja hänga kvar vid organisationsfrågan här då, för då låter det som att en del av de insikterna som VGR, kanske Region Skåne har fått också, Johan, du får komplettera sen, men är just det här att okej, vi behöver bygga den här organisationen som ska jobba med AI på ett nytt sätt, ett annorlunda sätt jämfört med traditionell IT, eller jämfört med vad då?
Nej, jag tänker att det är precis som traditionell IT. Det är bara det att vi har kanske inte tänkt så långt att det ska gå i produktion. Utan man har tänkt att nu ska vi ta fram något. Yes. Men vi behöver liksom ha en landningsbana, ungefär som när man har flygplan. Du behöver ha hangarer och du behöver ha en platta du kan lyfta och sådär.
Nu ska det här bara rulla i verksamheten. Exakt. Vem sköter det då? Liksom? Ja.
Okay. Och se till att modellerna sköter sig, att de inte omtränar sig. Och att, för jag tänker att om vi får modeller som verkligen används av verksamheten, då måste vi se till att de är uppe och går 24x7. De får ju inte lov att fela. Och då behöver vi ha en organisation som sköter det lika professionellt som andra applikationer.
Just det. Johan, du pratade om bimodal IT och bimodal AI. Jag tycker att det låter som att det är lite grann det som Maria är inne på här.
Ja, precis. Jag skulle säga det att alltså, vi är vana inom IT nu att vi har mycket som är väldigt kritiskt att det fungerar. Vi tar ett journalsystem, men de måste vara uppe 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och det är inget, där kan vi liksom inte chansa och ta risk. Vi kan inte produktionssätta saker och ting hur som helst, utan vi måste hantera changer och allt vad det heter. Så där har vi väldigt mycket erfarenhet av det. Samtidigt har man inom IT, så, alltså vanlig digitalisering, så konstaterar man att det finns ju ett stort behov att kunna utveckla saker och ting utan att fastna i långa processer och sånt. För att när det ska vara väldigt stabilt, då krävs det väldigt mycket styrning, strikta processer och så. Men när du ska kunna utveckla och nyutveckla, ja, men då kan du inte vara riktigt lika låst i processer och sånt. Och där har man detta med bimodal IT då, att man har en del som är lite mer innovativ, där man låter lite mer tusen blommor blomma och testa saker och ting. Och sen har man en del som är väldigt styrd och så. Och jag ska säga, det är inte samma sak inom AI, att för AI-modeller som du tar i produktion, där är det oerhört kritiskt att du kan lita på de här. För det kan ju få en oerhört påverkan, precis som med journalsystem och annat. Så att jag skulle säga att lösningen på detta, tänker jag, ja, men det är bimodal AI. Att man har en liksom innovativ utveckling av AI och så vidare. Men när det ska i produktion, så är det ju otroligt viktigt att man säkerställer att det verkligen fungerar. Man har bra övervakning, validering och hög tillgänglighet på systemen och så vidare.
Men det här låter som en kompetens som behöver börja byggas upp en förståelse för det här. Att AI-modellerna behöver, som du är inne på Maria, tränas om. Kanske man behöver kolla att en ny uppdaterad modell beter sig på samma sätt på våran historiska data och så vidare. Hur jobbar ni praktiskt för att, du säger att ni håller på att bygga den organisationen just nu, Maria. Hur gör man det?
Precis, så där har vi fått möjlighet att anställa en chef, och vi kommer att också bygga en grupp som har precis den här kompetensen, så att de ligger mellan analytikerna och själva IT-driften och kan prata båda språken och fullstackutvecklare, som man säger på det språket.
Mm, just det. Mm. Johan, du nämnde juridiken som en utmaning här också. På vilket sätt då, och hur hanterar man det?
Alltså, vi är ju en brytpunkt nu när väldigt mycket händer juridiskt, skulle jag vilja säga. Dels på EU-området när det gäller AI Act, EHDS som kommer, GDPR, där det fortfarande är väldigt mycket frågor egentligen kring hur GDPR ska tillämpas. Samtidigt sker den här snabba teknikutvecklingen. Det är ju i molnet den sker. Ska du bygga allting utan att kunna köra i molnet, så då hamnar du många år efter tekniskt sett. Så att det är otroligt viktigt att nu försöka då att hitta bra lösningar juridiskt där man har ett bra dataskydd, bra informationssäkerhet, för vi ska aldrig kompromissa med det, men man måste hitta vägar framåt där vi har ett litet glapp i lagstiftning som och så att säga, uttolkning av den som befinner sig ett antal år efter vår utveckling, skulle jag vilja säga. Så att där får man stångas rätt mycket.
Johan, du sa där inne på scenen också att det här är det viktigaste jobbet du har haft i din karriär. Varför ja. Det? Varför känner
ja.
Du så?
Ja. Nej, men det är ju den här krokodilen återigen som Maria pratade om. Så där. Om vi ska kunna liksom se till att vi har en värdig vård och välfärd och så. Jag tänker när jag själv ska gå pensionen en dag i framtiden så ja, men det här är så viktigt att värna om detta. Och då måste vi lyckas med det här med AI och den här omställningen.
Ja, för att mätta krokodilen på något sätt.
Ja, stänga krokodilgapet.
En del av lösningen i alla fall.
Ja, en del av lösningen. Känner du också att det här är ett viktigt jobb?
Det är ett jätteviktigt jobb och det är ett väldigt roligt jobb att vara med och när ett helt område utvecklas. Och när jag började med området så hade ju inte ChatGPT kommit. Mm. Så man kan ju säga att det blev en väldigt stor skillnad sen. Då förstod gemene man, men vad kan det här verktyget faktiskt innebära? Vad är det man kan göra?
Ni står här och representerar Västra Götalandsregionen och Region Skåne och någon av er touchade på det tidigt, det här att vad tillför det att ni är båda de här regionerna som jobbar tillsammans här i det här? Vad kan ni lära ut av varandra just i det här arbetet med mognadsmätning, slutsatser från workshop och så vidare?
Mm. Ja, men det är jättemycket värt att ha någon som är på liksom liknande nivå och kunna diskutera med, ja men hur ser ni på detta och så? För att det är lite så att man, om man har kommit för långt med saker och ting, då glömmer man bort hur det var när man var på den här nivån. Så att det är ju, ja, man lär sig bäst tillsammans skulle jag vilja säga. Mm.
Och man kan lära ut av varandras både framgångar och misstag, och det är bra att ha någon som man har pratat med innan och som man vet man kan ringa och fråga, även om det kan låta som en dum fråga.
Mm. Ni öppnar upp på scenen båda två för att såklart dela med er utav era kunskaper och erfarenheter, och då är ju det naturliga att tänka att ja, men så här, det är en inbjudan som är till övriga regioner och framförallt, men jag tänker så här, ni jobbar samtidigt i stora organisationer som inte alls bara håller på med vård, som kanske jag som liksom så här, den genomsnittliga medborgaren tänker på regionen, och har väldigt mycket olika typer av verksamheter och så vidare. Om man skulle generalisera de lärdomarna som ni har dragit, vad finns det som ledare i näringslivet eller i kommuner eller ideell sektor kan göra om man är en organisation som har någon form av storlek, kanske inte lika stora som ni, för ni är jättar, men ändå någonting. Vad kan ni, Johan, vad tänker du att du kan skicka med till liksom så här motsvarande befattningar i andra organisationer, även om man inte är en region?
Ja. Jag tror att alltså, många saker är ju ändå väldigt liknande i andra organisationer. Alltså den här AI-mognadstrappan, att göra någon form av mognadsmätning. Man behöver inte köra just den, men att få någon form av insikt för att man befinner sig någonstans. Det här med att veta vad man vill med AI. För det är lätt att se så här, ja, men det är några som sitter där borta och håller på att testa pockar och piloter och grejer och sånt där. Men det svåra är ju att få det där och liksom bli någonting som verkligen tillämpas och används på bredden. Och det är egentligen samma utmaning, jag skulle säga, inom regioner som det är i andra organisationer. Det är egentligen ingen större skillnad.
Det systematiska tillämpningen av artificiell intelligens.
Och jag tänker att det är viktigt att man vågar börja. Att man inte tänker att man ska ha det perfekta caset eller det perfekta, att det ska vara på ett sätt, precis ett perfekt sätt innan man börjar. Utan man börjar här och nu, bygg på det man har så att man kommer igång. Och som sagt, kontakta gärna och lär av dem som har kommit lite längre. Det är ju det bland det bästa med att jobba i offentlig sektor, det är att man kan dela med sig. Mm.
Johan och Maria, stort tack för ett intressant samtal om ett systematiskt införande av artificiell intelligens.
Tack.
Ja, tack så jättemycket.
Till er som har lyssnat, vi hörs snart igen. Hej så länge.